Och så ska vi träffa Olof Axelsson. Från Zimbabwe skulle jag kunna säga, men det är väl inte helt rätt.
Jag har fått en doktorandtjänst här. Och det innebär att jag får syssla väldigt mycket med forskning inom det område som då intresserar mig. Och det är då afrikansk musik. Och dessutom ska jag då undervisa lite grann. Så det är musikantropologi jag sysslar med. Och så undervisar jag då i musikantropologi och även lite västerländsk musik, va. Men huvuddelen av jobbet är att jag ska, under den här tiden jag har den här doktorandtjänsten, så ska jag presentera någonting när det gäller musik i Afrika. Och då är det ju landet Zimbabwe där jag hade bott i många år.
Olof Axelsson arbetar alltså nu på Lunds universitet. Och första gången vi hörde talas om honom var i Zimbabwe. Och man berättade om honom att han betyder mycket för den traditionella musiken i landet. Han kom till Zimbabwe dåvarande Rhodesia 1967 som lärare i kyrkans regi.
Men redan efter en kort tid i Zimbabwe så kom jag då i kontakt. Då heter det ju Rhodesia, va?
Mm.
Då kom jag i kontakt med afrikansk musik och då blev jag så tänd på det. Så jag började vara med afrikanska personer som sysslade med afrikansk musik och fick lära mig lite av dem och blev väldigt intresserad.
Varför blev du så intresserad av?
Ja, därför att det var ett helt annat engagemang i hela människans attityd till musiken. Det man såg där alltså hur mycket musiken betydde rent mänskligt sett, va?
Zimbabwe blev självständigt 1980. Innan levde den svarta befolkningen under ett kolonialt förtryck, vilket innebar att den traditionella musiken trängdes undan.
I civiliserade sammanhang så skulle den inte höras. Men sen så har ju den attityden förändrats, va? Och vad vi till exempel i den västerländska popmusiken har lärt ifrån till exempel Afrika, det är ju just den sociala situationen. Och det är ju en mångtusenårig tradition i Afrika. En tradition som fortfarande vidmakthålls. Trots alltså att man har försökt bryta ner den afrikanska kulturen. Jag försökte att vara så mycket som möjligt med folk som sysslar med traditionell musik. Så att jag fick uppleva den, fick vara med, lära mig att spela trummor, horsa och så vidare.
Ett resultat av det ökade intresset för den traditionella musiken blev att det skapades en skola för att lära ut kunskapen om den.
Och etablerade ett litet college som kom att heta Kwanongoma College of Music.
Mm.
Kwanongoma är en blandning av Shona och Ndebele och betyder platsen där trummor spelas.
Mm.
Eller platsen där man dansar.
Oh,
Olof Axelsson kom till Kwan Ong Goma som rektor 1972. Förutom att undervisa forskade han också om traditionell musik.
Vad sa eleverna själva om att lära sig traditionell musik? Kände de inte viss...
Ja, alltså avsmak då... Nej, inte direkt avsmak. Men alltså de... Vi la ju upp utbildningen så att vi jämställde afrikansk och västerländsk musik. Vi gjorde egentligen ingen skillnad på dem. Så de fick västerländsk utbildning. De fick lära sig att sjunga fyrstämmig kör. De fick lära sig att spela lite piano bara för att lära sig lite harmonilära. De fick lära sig gitarr. Och gitarren har jag alltid kallat det moderna instrumentet som kan brygga över klyftan mellan afrikansk och västerländsk musik. Därför att på gitarr så kan man spela en bira musik. Thomas Mokfumo är ett typexempel på det. Hur man kan applicera en bira musiken på en gitarr.
Och andra instrument som vi hade då på.
Ja, sen så hade vi ju då också marimban som är ett Zimbabwe-instrument historiskt sett. Men som dog ut.
Vad är en marimba?
Marimba är en xylofon. Mm. Det är alltså träplattor som ligger på en ram. Antingen en träram eller de kan vara uppknutna på lädersträngar, läderrep. Och under varje träplatta så sitter en frukt som fungerar som resonator. Mm. Och så slår man på de här träplattorna med träklubbor. När man som afrikan bygger instrument ute i bushen så använder man naturen omkring sig. Och den afrikanska instrumentbyggaren bygger instrumentet för sig själv. Eller han bygger det för en släkting som spelar. Går sen instrumentet sönder, ja då går ju den här släktingen till instrumentbyggaren. Och säger, hörru du, nu har det här gått sönder. Kan du laga det? Och det gör han. Och han har alltså en afrikansk instrumentteknologi som han använder sig av. Ja. Men på grund av den västerländska koloniseringen så har det blivit färre och färre instrumentbyggare. Och när det gäller marimban så dog det ut för 200 år sedan. Så det finns ingen afrikan som kan bygga en marimba. När det gäller en biran så finns det väldigt få. När det gäller vissa material som man använder, till exempel kalibassen som man använder som resonanslåda till en biran, man använder det som resonator till marimberna. Ja, men de kalibasserna är ju fruktskal av olika slag. Antingen är det här stora kalibassen som har det här fruktköttet, pumpaköttet, va? Det är ju mat för folket. Mm. Ska du använda det till instrument? Ja, då gör du ju intrång på människors möjlighet att äta. Mm. Och med tanke på de torrtider som vi har i Zimbabwe nu så är det ju vansinnigt. Det är det ena. Det andra är ju att de här kalibasskalen är ju väldigt svaga. Så att tappar man ner det i golvet, ja då går det ju sönder. Och för 100 år sedan så gick det ju för sig då. Ja, men då måste vi ju hitta på något substitut.
Och det var vad vi gjorde.
Mm.
Och ni hittade?
Vi hittade, tycker vi, därför att det accepterades av de afrikanska traditionella musikerna. Vi började bygga de här resonanslådorna för en biran. Började bygga i fiberglas. Och de hade precis samma funktion. De gav samma musikaliska karaktäristik som de vanliga kalebasterna. De var till och med bättre. De gav bättre karaktäristik.
I sin forskning om den traditionella musiken har han hittat ett instrument som han inte trodde existerade i Zimbabwe.
Den här speciella instrumentet är den så kallade jordbågen. The Earth Bow. Och det har man i litteratur hittills, så har man registrerat den bara i Västafrika. Om jag kommer ihåg riktigt nu. Den har i alla fall inte registrerats i Zimbabwe förut.
Mm.
Och under en av mina resor ner till sydöstra delen av Zimbabwe så kom jag till en skola där de byggde just denna öspel. Och den där låten som de sjöng då lät ungefär så här. Och så bytte de om och sa chupa 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 chupa. Och det här var vända folk som gjorde det där. När det gäller marimba-instrumentet, så försökte vi väl där att anpassa den efter en ganska generell shona karaktäristik när det gäller tonaliteten. Alltså där ett tersintervall inte blev en riktigt stor ters, men det blev inte en liten ters heller, utan det var lite grann mitt emellan. Ett septimintervall, septimaintervall på liknande sätt och så vidare. Man borde ha instrumentet här för att liksom kunna visa det. Men för oss då så skulle det där tersintervallet låta lite orent. Va? Därför vi kunde säga, ja men det där är ju ingen riktigt stor ters. Eller det där är ingen riktigt liten ters. Nej men det är en riktig såna ters.
1978 åkte Olof Axelsson med Kwanongoma på en turné till Norden. Deras värd var Geijerskolan som ligger i Ransäter, Värmland. Eleverna på Geijerskolan fick ta del av den traditionella zimbabwiska musiken.
Geijerskolan hade då en kyrkomusikalisk linje och har det fortfarande. Och vi planerade då att göra, eftersom vi då också representerade en kyrkomusikalisk gren på Kwanongoma, så skulle det vara en sån skola, och Geijerskolan tyckte vi passade, och det fanns personer där som var entusiastiska över det här. Så därför hölls de här symposierna på Geijerskolan, och det blev sedan 78 när vi kom Geijerskolan som tog emot oss, och vi var först där i 5-6 dagar innan vi åkte ut på turné i resten av Sverige och Finland.
Dessa första impulser la grunden till Sjung med Afrika-kurserna som Geijerskolan har haft sedan 1981 med Olof Axelsson som en av kursledarna. Han är engagerande både som föreläsare och körledare, som jag fick erfara på Sjung med Afrika-kursen i somras.
Och det skulle vara enormt fint alltså om man, som jag sa förut, fick afrikanska musiker hit som kunde vara här med oss och musicera.
Mm.
För att...
Hur skulle man kunna gå tillväga?
Ja, det vet jag inte. Det gäller ju då att finna
genom grejer i skolan kanske?
Ja, men kära du, det är ju ekonomiska problem här. Mm. Med den kulturtillvändhet som vi har här i Sverige, även från statligt håll, så tycker jag alltså att det borde finnas möjligheter att skaffa fram pengar för såna här kulturella ändamål. Där man försöker att bygga broar mellan människogrupper, mellan kontinenter.
Mm.
Och det brobyggandet, det måste vi ju ta ansvar för.
Det var Kristina Nilsson och Ola Jordan som träffat Olof Axelsson i Lund. Och Spräckel är tillbaka som vanligt igen om en vecka.
Programvärd i Spräckel var Marie Westerholm.